Nu är vi framme vid bud 6 när vi har gått igenom budorden. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Idag ska vi prata om sex. Man får inte göra det så ofta när man följer kyrkoåret. Men i 10 Guds bud så handlar det 6:e budet om sex. Bud 6 handlar om sex. Då vet ni det, va? Enkelt. Så i budorden så är det som att Gud, han vill dra fram sex i offentligheten. Och han säger att detta är viktigt. Detta bör ni prata om. Och också med varandra. Det ska inte vara någonting som bara... Det ska ju ske i det fördolda, det ska det göra. Men alltså, det ska inte bara vara någonting som vi har gömt i det fördolda. Utan Gud har faktiskt någonting viktigt att säga om vårt sexliv. Och som jag sagt tidigare i de här predikningarna om 10 Guds bud, så är detta inte hårda bud från en distanserad och maktgalen Gud som vill att du och jag ska leva tråkiga liv. Det är inte det. Utan när vi studerar dem så upplever vi att detta är mjuka bud från din kärleksfulla pappa som älskar dig och som vill dig allt väl. Han vill att du ska liksom få ut maximal njutning av det här livet. Därför ger han dig dessa bud. Jesus, han sa själv, jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Och jag kan ju tycka i kyrkan så har vi en rätt dålig historia om att tala om sex. Kyrkan har undervisat precis som om Gud inte gillar sex. Sex, alltså det ska användas för att alstra barn och sen kan man helst låta bli. Alltså kanske har du den erfarenheten också. Att sex är någonting, det är någonting fult, det är någonting som man inte ska prata om. Men det är inte alls det vi finner när vi läser Bibeln och vad den lär om sex. I Bibeln så ser vi att det är en fantastisk gåva som Gud har gett till oss människor. Gud vill att vi ska njuta av vår sexualitet inom de ramar som han har gett oss. Det finns till och med en hel bok som handlar om det intima fysiska samspelet mellan man och kvinna. Höga visan. Det är en erotisk litteratur med ett fantastiskt bildspel om just den fysiska föreningen mellan man och kvinna. Och läser du Höga visan så ser du att här finns inget skamfyllt i detta. Här finns inget om att sex skulle vara någonting fult. Nej, tvärtom. Gud, han gillar sex. För det är hans uppfinning. I Höga visan så kan vi bara läsa ett stycke, va? När mannen säger, dina sandalklädda fötter är så vackra, du första dotter. Dina höfters rundningar är som ett smycke, smitt av konstnärs händer. Ditt sköte är en kupad skål, må vinet aldrig saknas. Din mage är en hög av vete, omgärdad av liljor. Dina bröst är som hjortkalvar, som gasellens tvillingskid. Vad du är skön och ljuvlig, min älskade, min vällust. Din växt liknar palmens, dina bröst är som klasar. Jag tänker, jag vill upp i den palmen, gripa tag i dess krona. Dina bröst ska vara som druvklasar, din andedräkt som doften av äpplen. Din mun som det finaste vin som flödar över i min. Och fuktar läppar och tänder. Och hon responderar, jag är min väns. Till mig står hans lust. Så här finns ingen skam. Här finns inget som är fult, utan det är vackert och det är skönt. Och det är Guds goda plan för oss människor. För att Gud är god. Han är en god Gud. Och vi kan också läsa om vad han säger i andra Mosebok 2 och 24 där det står om äktenskapet. Det står så här: det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru och de blir ett. Både mannen och kvinnan var nakna och de kände ingen blygsel inför varandra. Detta står redan alltså i det andra kapitlet i Bibeln om äktenskapet. Och här är liksom tre delar som vi ofta tar fasta på. Det är att det handlar om att man ska lämna sin far och sin mor. Alltså det är på något sätt ett offentligt ställningstagande. Att jag lämnar den här familjen och så ska jag börja en ny familj. Ett offentligt ställningstagande, lämna sin far och sin mor. Och står det att man ska leva med sin hustru. Tidigare översättning var det att man ska hålla sig till sin hustru. Alltså en trohet. Att man ska leva tillsammans. Och att man ska sen bli ett. Och det innebär att man har sex med varandra. Att bli ett med varandra. Och Gud, han instiftade äktenskapet som en ordning för människan. Och det gör han alltså direkt i skapelsen. Det är inte mycket som sker innan syndafallet, va? Det finns två kapitel i Bibeln som är utan... Nej, det finns fyra kapitel i Bibeln som är utan synd. Och det är de två första kapitlerna. Och sen är det de två sista. De två sista talar om hur det kommer bli sen när synden inte finns längre. Då ska det bli helt fantastiskt. Men de två första kapitlerna så finns ju inte synden. Syndafallet har inte skett. Äktenskapet instiftas innan syndafallet. Det är Guds goda ordning. Och så finns det med här i 10 Guds bud att du ska inte begå äktenskapsbrott. Och som vi gjort innan så lyssnar vi till vad Jesus han säger. För han kommenterar ju de här buden. Och då säger han så här, Jesus: ni har hört att det blir sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Så Jesus gör här på samma sätt som han gjorde, som vi läste förra veckan. Så förflyttar Jesus synden från handlingen, alltså det vi gör, till hjärtat, till tanken. Jesus han skärper budet och han får oss att förstå att detta budet gäller ju oss alla. Det är inte bara ni som är gifta eller ska gifta er. Detta budet berör oss alla. Även om du inte är gift så berör detta dig. Och denna fantastiska gåva som sex är har fått sin givna plats i äktenskapet. Och all annan sexuell aktivitet utanför äktenskapet, det är att begå äktenskapsbrott. Och här är ju Bibeln väldigt tydlig. Det är liksom ingen... inte så svårt att läsa vad Bibeln säger om detta. Och på flera platser i både Nya och Gamla testamentet så går det också att läsa om ordet otukt. Att bedriva otukt. Vi varnas för det flera gånger. Alltså att begå äktenskapsbrott. Men sexuella handlingar utanför äktenskapet. Det står det om väldigt många gånger. Och jag kan bara ta ett exempel. I första Thessalonikerbrevet så står det så här: detta är Guds vilja, att ni ska bli heliga. Ni ska avhålla er från all otukt. Så otukt är som ett samlingsbegrepp av sexuell aktivitet utanför äktenskapet. Jag vill, alltså gå inte nu, utan det kommer... fortsättning. I Nya testamentet så ser vi att det är flera som verkar ta rätt så lätt på det här budet. framförallt i församlingen i Korint som Paulus skriver till. Där får han verkligen ta tag i den här frågan. För där och då i Korint så gick man till prostituerade. Det var liksom inte olagligt, utan det fanns inrättningar i staden och alla gick till prostituerade. Det var liksom vanligt. Alla gjorde det. Det var liksom deras sätt att leva. Någon gång i veckan så gick man till en prostituerad. Och så kommer Paulus då till den här nya församlingen i Korint. Så kommer han med ett annat budskap. Nej, Gud har gett oss bud om hur vi ska leva ut vår sexualitet. Alltså det finns en god ordning att följa. Och Paulus kommer med en syn på sex som är liksom helt annorlunda än dåtidens samhälle. Och idag, alltså det budskapet, det är ju lika konstigt för vårt samhälle idag. Att sex är något så värdefullt, att det är något så heligt, att det enbart ska ske i en livslång relation mellan en man och en kvinna. Hur låter det i vår tid? I vår tid så uppmanas vi att ha mycket sex. Testa på. Det där är inget att ta på så stort allvar. Det är som vilken aktivitet som helst. Gör det. Testa dig fram. Prova. Känns det bra för dig? Nej, men då är det helt okej. Kör på. Jag har hört att Benjamin Ingrosso, han likställde sex med att ge någon en kram. Det är som vi har ju en fri sexualitet i vår tid. Så här är vi ju. Alltså, och det är kanske så att sex är bara att ge någon en kram. Att det är som att spela tennis med någon. Du kan göra det med olika. Hitta din bra tennispartner liksom, där det känns bra för dig. Så kanske det är. Så kan man ju se på sexet. Och Benjamin Ingrosso har ju säkert liksom blivit matad av saker. Och så tänker han så. Eller så tänker man, så som jag har predikat hittills, att sex är någonting. Det är någonting så värdefullt. Någonting så heligt. Instiftat av Gud för att två människor ska bli ett kött. Alltså en förening mellan två människor som vi tänker att det är inte bara en fysisk förening, utan det är också en andlig förening, en själslig förening. Här har vi liksom två väldigt olika syn. I det här vi lever, i det här spännfältet, tänker jag. Är det så här? Eller är det så här? Hur ska man tänka? För många år sedan så hörde jag en nunna prata om sex. Och när hon pratade om pornografi, då sa hon att problemet med porren, det är att det är inte att de visar för mycket, utan att de visar för lite. Jag bara tänkte, vad säger du? Problemet med porren, det är att det är inte att de visar för mycket, utan de visar för lite. Och så sa hon att det går inte att filma in en sexuell aktivitet mellan två människor, för då visar man för lite. Då visar man bara två kroppar som smälter samman, men det är så mycket större än det, menar hon. Det är också en själslig, det är också en andlig förening. När du har sex med någon så ger du det liksom det vackraste du har. Och också ditt inre på något sätt ger du till en annan människa. Och gör du det om och om igen och du byter partner, då är det inte bra för dig. Utan då blir vi sårade. Vi blir mer splittrade. Vi går sönder lite varje gång vi byter partner. Så kanske det. Eller så är det så här. Men detta budet tror jag på på samma sätt som alla andra budet, så är detta budet, det är Guds sätt att visa sin omsorg om dig och mig. Som jag läste innan, Gud vill att du ska vara helig. Gud vill att du ska leva ett helt liv. Att du ska vara hel. Han vill att du ska leva ett rent liv. För det är bra för dig. Paulus, han skriver återigen till andra, i andra Timoteusbrevet: ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök istället rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren med rent hjärta. Gud vill att du ska vara en hel människa. Han vill inte att du ska bli sårad, han vill inte att du ska såra andra. Han vill att du ska vara en hel människa. Och då kan vi också läsa från Höga visan kapitel 2. Där står det: oroa inte kärleken. Stör den inte förrän den själv så vill. Vi vet ju att Jesus, jag tänker i alla fall så att Jesus, han levde världshistoriens bäst levda liv. Och han hade ingen fru. Alla andra rabbiner på den tiden, de hade hustrur, men Jesus hade inte det. Och hans liv visar liksom att man kan leva ett fullt liv, fullt av mening, utan att hitta en partner. Ett liv utan partner, det är liksom inget halvt liv. Det går att leva ett fullt av mening och mål utan att hitta en partner. För det är inte livets mening, att hitta någon. Meningen med ditt liv är att få leva i sanna relationer med Gud, med andra människor. Det är där du blir hel. Det går utmärkt att göra det utan en partner. Det är inte min hustru Elin som gör mig hel. Utan det är Gud som gör mig hel. Och han vill att jag ska leva ett heligt liv. Detta bud, det berör ju oss alla olika. Vissa av oss tycker det är enkelt, okomplicerat. För andra kan det vara väldigt tufft, utmanande. Vår sexualitet, den går ju så djupt liksom i vår personlighet. Men Gud vill att vi ska vara fria människor. Han vill att vi ska ha kanske lite mer avslappnad syn på sexualiteten. Att du behöver liksom inte jaga den i tron på att då kommer allting bli bra. Bara jag får henne, då kommer mitt liv bli bra. Bara jag får honom, då kommer jag bli hel. Ett jagande efter nästa relation, ett jagande efter nästa sexuella upplevelse. Oroa inte kärleken, stör den inte förrän den själv så vill. Ja, detta ämne, det kan vara en källa till så stor glädje och tillfredsställelse. Men också till så mycket skuld och skam. Och det är inte lätt att vara människa. Det råder väldigt mycket förvirring inom det här området. Alltså, vem ska jag lyssna till? Benjamin Ingrosso, han verkar ju framgångsrik och populär. Och du kan verka ju må jättebra. Ska jag lyssna till honom? Han verkar ha koll på läget, tycker jag, Benjamin Ingrosso. Eller är det Guds ord? Är det relevant för mig idag? Vem ska jag lyssna till? Ja, Bibeln sätter en väldigt tydlig gräns när det gäller vår sexualitet. Men bara för att det är en tydlig gräns så har inte vi rätt att döma varandra när det gäller vår sexualitet. Och det kan vi så tydligt få reda på när vi tänker på den här berättelsen om Jesus. En gång Vid ett tillfälle så bar man fram till Jesus en kvinna som hade blivit ertappad att begå äktenskapsbrott. Alltså vi har en sån berättelse i Nya testamentet. Hon hade blivit ertappad att begå äktenskapsbrott. De hade tagit henne och hon var en syndare. Hon hade misslyckats, hon hade gjort fel. Hon hade brutit mot det här budet och de drar fram henne inför Jesus. Och så säger de, Jesus du tycker väl som vi va? Visst håller du med oss? Hon har ju brutit mot budet. Vi har ju Guds ord på vår sida va? Visst tycker du som vi? Hon har gjort fel, vi vill stena henne, hon ska dömas. Och när Jesus ser dem så svarar han inte, han är tyst. Han sätter sig ner och ritar i sanden. Han är tyst. Och sen säger han, den av er som är utan synd får kasta den första stenen. Och då börjar det med att de äldste lägger ner sina stenar. Och sen lägger var och en ner sin sten och lämnar kvinnan. Och Jesus säger till kvinnan, var det ingen som dömde dig? Och sen säger Jesus, inte heller jag dömer dig. Alltså jag tycker det här är så otroligt. Gud har satt upp buden. Det är ju Gud själv som sitter där i Jesus Kristus. Det är han som har kommit på buden. Han har väl gjort det för att han ska döma oss. Eller har han inte det? Och så ertappas kvinnan. Han drar fram. Hon är dömd. Och säger Jesus, inte heller jag dömer dig. Men sen säger han, gå nu och synda inte mer. Jag dömer inte dig. Jesus han ser liksom människan först. Och då skulle jag vilja fråga alla er här inne. Är det någon här som är fri från synd på det sexuella området? Nej. Lägg då ner era stenar och döm inte en människa som kämpar med sin sexualitet. Jesus han visar här, det är inte så att han tar bort budet och att det nu gäller inte det längre. Det är så kyrkan många gånger behandlar det. Nej, men nu gäller inte det budet längre. Jo, men budet gäller. Men Jesus säger, jag dömer inte dig. Han är fylld av nåd. Han ser människan. Men han är också fylld av sanning. Budet, det är inte för att vi ska ha ett tråkigt liv. Budet står kvar för att budet är det bästa som vi kan göra. Att följa det. Jesus är fylld av nåd och sanning. Han vill ta hand om dig också på det här området. Och är det så att du kämpar på något sätt så finns, ta gärna hjälp. Jag finns för samtal. Att få dela det med någon annan. Få be tillsammans. Låt oss nu få be. Herre Jesus Kristus, tack för att du visar vem du är genom ditt ord. Hjälp oss här att följa dig också på det här området. Tack för din, att du ger oss en ny chans. Att du förlåter oss. Och att du ger oss en ny chans. Kom heligande, fortsätt göra ditt verk i mitt liv, i våra liv. Att vi får bli mer hela. I Jesu namn. Amen.